Ja, varmt välkomna allesammans till dessa Biblikumdagar. Ni har fått vara med om diverse strapatser, antar jag, idag. Och en annan kanske sitter här nu lite grann på nålar och undrar om man ska få sova torrt i natt. Jag hoppas ni kan ändå vara lugna och inhämta undervisning från Guds ord, fastän ni kanske har ett annat i tankarna som gäller inkvarteringen och vädret. Den messianska tiden ska vi inleda de här dagarna med. Den messianska tiden, vad är det för någonting? Några av barnen kanske tror att det har att göra med regnväder. En tid när det spöregnar. Det har att göra med Messias. Messias, det är detsamma som Kristus. Det är bara olika språk för samma sak. För den av Herren utkårade, Herrens smorde, Herrens utvalde konung och frälsare åt oss människor. Kristus eller Messias. Det är samma person det är frågan om. Och den messianska tiden, det är den tid då löftena om denne utkårade från Gud kommer och frälser oss. Gång på gång har ju Gud genom sina profeter lovat att ni ska få en frälsare som ska krossa fienden, som ska rädda er, som ska befria er, som ska återlösa er. Och han har ett evigt rike, ett rike som är vida större än Davids rike, som omfattar hela jorden, hela världen. Det är ett fridsrike. I hans rike råder det frid, eller fred, fred med Gud. Det är ett oförgängligt rike. Nu ska vi se lite grann vad Bibeln har att säga om den messianska tiden. Vad utmärker denna tid? När infaller den? En del människor tror att den messianska tiden, den har ännu inte kommit. Och då förstår vi ju att det är ett missförstånd. Ty den messianska tiden hör ihop med Messias. Och har Messias kommit? Har den utlovade frälsaren kommit, då har den messianska tiden kommit. Och skriften säger att tiden är inne, tiden har kommit. Guds son, världens frälsare, har kommit. De som menar att Messias har ännu inte kommit, men som sedan kanske förstår att han har kommit eller han kommer när vår frälsare och Messias kommer tillbaka för att döma levande och döda. De som menar att då tror man på samma Messias om man avvisar att han har kommit men vill tro att han kommer senare. Ja, de har ju i själva verket inte en tro och förtröstan som bygger på skriften och en tro och förtröstan på den enda sanna Messias. Ty tror man inte att Messias har kommit och har återlöst sitt folk, har frälst oss genom sin fullbordade försoning, ställföreträdande för oss, ja, då kan man ju ingalunda känna igen honom och tro honom och hämta tröst av honom när han kommer tillbaka. När han kommer för att döma levande och döda. Det är ganska märkligt att det har skett en glidning, inte bara inom judendomen utan på vissa andra håll i världen, när det gäller just Messias ankomst. På Nya Testamentets tid hade också hedningar klart för sig att Messias skulle komma. Och att han skulle, fastän han var så stor och så mäktig, skulle födas som ett ringa människobarn, vara som en telning eller som det späda skottet som skjuter upp i den torra jorden. Till och med konung Herodes, som var en fiende till sanningen, samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. Han förstod att det som skriften hade talat om kanske nu var här, men han var blind för skriftens innehåll. Och nu ville han förgöra Messias, döda Kristus, och därför var han intresserad att få veta var han skulle födas. Och man kunde ge besked. Han skulle inte födas i Jerusalem, inte i palats. Han var inte en jordisk kung, men likväl en kung. Han skulle födas i den föraktade lilla byn Betlehem. Det hade profeten Mika sagt redan 700 år före hans födelse. Och när nu Messias är här, så betonar Jesus att nu är hans rike annorlunda än världsliga riken. Det har inte en gräns så som världsliga riken har, så att gränsen går i geografin. Det är inte ett rike av denna världen, det är ett rike ovanifrån, det är ett himmelsk rike, eller som det ofta översätts, himmelriket. Det kan inte ses med ögonen, säger Jesus. Och när han har fullbordat sitt verk, vad gör då vår konung och frälsare? Åker han då till en viss huvudstad här på jorden för att där sätta sig som en jordisk kung eller president? Nej, för att vi ska förstå att ett himmelsk rike, ett evigt rike och ett oförgängligt rike, så far han upp till himmelen. Vi ser honom hur han lämnar den här världen, och sen ser vi honom inte mer. Han sätter sig på tronen, han sitter där och regerar, men vi ser honom inte. Och hur kan vi då, med tanke på hans himmelsfärd, inbilla oss att Messias eller Kristus ska regera i Jerusalem eller i någon annan huvudstad som en jordisk kung på jordiskt vis? Eller att han ännu inte regerar, hans tid, hans rike är ännu inte här. Det har ju kommit, det är alldeles inpå oss, det är nära, där han är, där hans ord är. Och han har ju sagt till oss som har hans ord och som genom ordet tror honom och som har fått nåden att bekänna: du är Messias, den levande Gudens son. Han har sagt: jag är med er alla dagar in till tidens ände. Vad mer kan vi begära? Vad mer väntar vi oss av den messianska tiden än att Messias är hos oss? Han är ibland oss, mitt ibland oss, där två eller tre är församlade i hans namn, där är han mitt ibland dem. Se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Ja, men hur är det då med hans rike och med alla förebilderna för hans rike som finns i gamla förbundets skrifter? Hur är det med profetiorna om Messias och hans rike? Ska det inte finnas ett tempel, en helgedom? Jo, Guds tempel. Guds tempel är heligt, och ni är det templet, säger hans apostel i första Korinthierbrevet 3:17. Och i det andra brevet till församlingen i Korint säger han, kapitel 16, vers 16: vi är den levande Gudens tempel. Människor som inte har förstått att Guds rike är ett andligt rike och Guds tempel är ett andligt tempel, de funderar över om inte ett yttre jordiskt tempel snart ska byggas upp till Guds ära i en jordisk stad i Jerusalem. Men templet är uppbyggt, Jesus hade själv sagt om det jordiska templet, det ska rivas ned. Sten ska inte lämnas på sten. Men på 3 dagar ska jag bygga upp det igen. Han är templet. Och alla som tror på honom är templet. De är levande stenar i detta tempel. Vi är den levande Gudens tempel. Så kan vi se att skriften jämställer Messias eller Kristus och hans rike, Messias och templet, och kan säga Kristus ska uppstå på 3:e dagen och vi ska uppstå på 3:e dagen. Har ni tänkt på vad som står i profeten Hoseas bok, 6:e kapitlet? Det som där står tar Jesus upp flera gånger. Han talar med sina lärjungar och säger att man kommer att döda mig, men på 3:e dagen ska jag uppstå igen. Och han använder samma ord som står i Hoseas 6:e kapitel i 2:a versen. Men vi lägger märke till en skillnad. Han säger jag ska stå upp, men Hosea säger vi ska stå upp. Det står hos Hosea, han ska om 2 dagar åter göra oss friska. Ja, på 3:e dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför honom. Det vill säga, Kristus är vår friskhet. Kristus är vår frälsning. Kristi uppståndelse är vår uppståndelse. På 3:e dagen ska han låta oss stå upp. Det vill säga, när Kristus står upp på 3:e dagen, då har jag min uppståndelse, det vill säga mitt liv, min upprättelse, min frälsning, min befrielse, min förlossning. Så gäller alltså det som gäller om Messias, det gäller om hans lärjungar. Messias är templet. Vi är templet. Kristus har uppstått. Vi har uppstått med honom. Och Paulus upprepar ju detta i Romarbrevets 6:e kapitel. Och i Efesierbrevets 2:a kapitel heter det: ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund, och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Vi är en andlig boning åt Gud. Så kanske ni minns hur profeterna gång på gång utlovar att frälsaren och kungen med stort K ska komma till oss, vår frälsare. Och hur skulle han komma? Jo, fattig, ödmjuk, ridande på en åsna. Och så kommer Kristus. Allt det som är sagt om Messias och hans frälsning får alltså sin fullbordan i Herren Jesus Kristus. Se, din konung kommer till dig, heter i Matteus 21:5 och Johannes 12:15 under hänvisning till profetian i Sakarja. Är då Kristus kungen den utlovade? Kungen som skulle regera på Davids tron för evigt. Ja, förvisso. Han sitter på Davids tron och han regerar. Han har uppstigit till himmelen. Han sitter på Davids tron och han härskar nu över Jakobs hus för evigt. Det läser vi i lovsången i Lukas 1. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, alltså vara en evig konung. Och detta är en fullbordan av vad som är sagt i 2 Samuelsboken 7, verserna 11 till och med 13 och vers 16. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evig tid. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid. så är du dock en konung. Den frågan ställs till Jesus när han är föraktad och bespottad. Och Jesus säger till Pilatus: du själv säger det. Han är en konung, ja, därtill är han född, därtill har han kommit i världen. Och man anklagade ju honom för han säger sig vara Messias och kung, heter det i Lukas 23. Men man ville tro, precis som flera grupper i vår tid, att Messias som kung måste vara en jordisk kung. Och Messias rike måste vara ett jordiskt rike. Och glansen och härligheten och friden under den messianska tiden måste vara en jordisk glans och yttre härlighet. När Jesus har uppstått och börjar att vandra med Emmauslärjungarna, så ger ju Emmauslärjungarna uttryck för en viss besvikelse. Vi trodde att han var befriaren. Vi trodde att han var den där utlovade kungen som skulle befria oss och upprätta oss, upprätta Jakobs hus. Men nu har han ju avrättats. Och Jesus tar då lärjungarna till skriften. Och vad gör han? Säger han så här: ja, det var faktiskt meningen att det skulle bli ett jordiskt lyckorike, men det hela gick snett. Det gick inte som det var planerat. Och därför så är planen på ett gudsrike, ett messianskt rike, uppskjuten. Och den kommer att fullbordas någon gång i framtiden. Nej, han säger att alltsammans har skett precis som det var tänkt. Han tar dem till skriften och går igenom alla ställena som talar om Messias och Messias rike och härligheten och upprättelsen. Och så visar han dem att det handlar ju om honom. Och till slut öppnas deras ögon och de känner igen och förstår. Den som hade talat med dem var den Messias som skriften handlade om. Ja, det är just hemligheten. En annan gång uppe i Nasarets synagoga så läste Jesus profetian i Jesaja 61. Och inte heller då förstod de att han som står där och läser är den kung och frälsare, den smorde som texten handlar om. Men det är fullbordat inför er som hör på dessa ord, säger Jesus. Så har friden kommit. Friden är här, eller freden som ni säger i Norge. Freden utan ände över Davids tron, över hans rike. Den har redan kommit, den är här, den råder i hans rike. Jesaja 9 har gått i fullbordan. Barnet som skulle födas åt oss har kommit. En son har blivit oss given. På hans skuldror vilar riket. Det eviga riket med den eviga friden, det eviga Davids riket. Och profeten Jesaja klargör också hur det är möjligt att vi har fred med Gud genom vår Messias. Han säger i 53 kapitlets 5 vers: straffet var lagt på honom för att vi skulle få fred. Genom hans sår har vi fred. Genom hans sår har vi blivit friska. Genom hans sår har det blivit botat för oss. Och så kan hans rike, det sanna Jerusalem, skildras av samma profet i det 54 kapitlet som någonting mycket större och mycket mer än en jordisk stad, ett jordiskt Jerusalem. Jag ska göra dina tinnar av rubiner och dina portar av kristall. Och dina barn ska alla bli Herrens lärjungar, och stor fred ska dina barn då hava. Ja, redan när Messias ska födas i Betlehem förkunnas friden, eller freden. Frid på jorden, till människorna ett gott behag. När Messias kommer, då kommer fridsförsten, då kommer fridskonungen, då kommer friden. Och när Jesus visar att han fortsätter att regera, men osynligt, inte på en jordisk tron i Jerusalem utan upp i himmelen, så säger han inte: ja, nu blir det ingen frid längre för er, och nu måste ni vänta och vänta och vänta på fridsriket. Nej, han säger: frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Icke ger jag er den som världen ger. Era hjärtan var icke oroliga. Här blir det ju sagt att det är frågan om en helt annan frid eller fred än den som världen kan ge. Och den freden, den friden har lärjungarna. Den äger de i sina hjärtan, precis som tron. Guds rike är invärtes i er, säger Jesus om sina troende lärjungar. Och aposteln Paulus säger i Romarbrevet 5: vi har frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och Guds rike, säger samma apostel i 14 kapitlet, är frid och glädje i den helige ande. Och vi uppmanas att glädja oss över denna gåva, ta vara på den och låta vårt liv präglas av den frid, av det rike som är vårt för Kristi skull. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Kolosserbrevet 3:15. Att det skulle bli frid genom Messias, genom Kristus, det är sagt på många ställen i skriften. Och att denna frid grundar sig på syndernas förlåtelse eller Kristi gottgörelse för oss, det står också över all tvivel och sagt gång på gång. Låt mig läsa Hesekiel 34, verserna 23 till och med 25. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla. Ja, varför står det så, gemensam för dem alla? Jo, allt sedan Salomos död, hans namn betyder ju frid, så delades rike, så det var inte en gemensam konung, utan det var en för de nordliga stammarna och en annan för de sydliga. Men nu ska det vara en gemensam konung för dem båda. Det vill säga, alla som tillhör hans rike har bara en kung, en enda konung. Och vilken konung då? Jo, min tjänare David. Han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Ja, han ska föra dem i bet. Han ska vara deras herde. Och då förstår vi ju att här syftar det inte på den gamle konung David, utan den andra David, det vill säga en som är förebildad av den första David och som därför kallas kort och gott för David, på andra ställen för Davids son. Och vi vet att det är Messias, det är Jesus Kristus. Jag, Herren, skall vara deras Gud. Min tjänare David skall vara hövding bland dem. Jag, Herren, har talat, och jag skall med dem sluta ett fridsförbund. Där har vi det. Det är frågan om ett fridsförbund. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, så att man i trygghet kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Här ser vi hur profeterna kan tala om denna frid genom Messias och sedan åskådliggöra dem genom hänvisning till ett jordiskt yttre land eller rike. Precis som vi förknippar frid med ett land som inte går under och som inte förhärjas av vilddjur och där man kan bo i trygghet, så kommer det att råda frid och trygghet i Messias, den sanne Davids rike. Och det heter ju också att detta rike innebär att ett nytt förbund går in. Och det kan också heta att jag ska skaffa mig ett nytt folk. De som inte var mitt folk, de ska kallas mitt folk. Så heter det Hosea till exempel. Så har vi ett nytt förbund. Vi har ett nytt eller ett sannare eller ett högre rike. Det är frågan också om ett nytt folk. I den meningen att nu är det inte bara frågan om ett folk från vissa stammar. Utan i Messias rike inympas människor från alla möjliga stammar, från alla möjliga hedna folk. Det är frågan om ett enda folk och ett enda rike. Men det kan kallas för ett nytt folk, därför att hedningar i stor utsträckning kommer att omvändas och föras in i detta rike. Nu finns det de som tror att det egentliga messianska riket kan bara vara förbehållet åt judarna. Och bara förbundet med ett visst land, nämligen Palestina. Och en viss stad, nämligen Jerusalem. Men ser vi vad Messias själv säger, vad Jesus säger. Så säger han att hans rike är där han är. Han är mitt ibland dem, och det kan inte ses med ögonen. Och inte en enda gång talar Jesus om att hans rike ska förbindas med ett bestämt jordiskt yttre land. Inte en enda gång säger han att vissa löften har ännu inte gått i fullbordan. Löftena om att lama ska kunna gå och döva ska höra och öknen ska blomma. Löften om landet och att få komma tillbaka och där vandra under den enda sanne herdens spira. När alltsammans har gått i fullbordan i honom. Och därmed kommer jag in på detta med tiden. Den messianska tiden. Denna tid kallas i skriften också för den yttersta tiden. Eller för tidens slut. Tidens slut, den sista tiden, den yttersta tiden. Och när kommer den tiden? Ja, vi kan ju läsa några ställen i skriften. Aposteln Johannes skriver i 1 Johannes 2:18: Mina barn, detta är den sista tiden. Eller, nu är den yttersta tiden. Den sista tiden, den yttersta tiden, den infaller alltså när löftena om Messias och hans återlösning går i fullbordan. Vi lever alltså i den yttersta tiden allt ifrån det att den utlovade frälsaren föddes i Betlehem och fullbordar sitt frälsningsverk, lider och dör och uppstår och far upp till himmelen. Till sin osynliga, himmelska och eviga tron. Därmed så är den sista tiden, den yttersta tiden inne. Vi måste lära oss att tänka bibliskt. Den yttersta tiden är här nu. Petrus säger samma sak som Johannes. I hans första brevs första kapitel, verserna 19 och 20, säger han: Ni har blivit friköpta med Kristi dyrbara blod, så som med blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Så var förutsett om honom före världens begynnelse, men först nu vid tidens slut, eller först i de yttersta tiderna, har han blivit uppenbarad för er skull. Alltså först i den sista tiden träder han fram och utför det som var utlovat och det som Abraham och fäderna före hans ankomst trodde på. Det ska ske. Och önskade att få uppleva, att få se. De såg fram emot den dagen. Det blev oss förunnat att se hur den dagen kom. Den utlovade stora dagen. Den messianska tiden. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, säger Paulus, Galaterbrevet 4:4. Han säger alltså när tiden var fullbordad. Han säger inte när den tid hade kommit som var 2-3 tusen år före fullbordan. Nej, när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Jesaja hade sagt i det 60:e kapitlet: när tiden är inne skall jag med hast fullborda detta. Och den som vill veta mer vad det är frågan om kan läsa kapitel 60, vers 18 till och med 22. Det som är hast fullbordas, det är upprättelsen. Det vill säga att synderna blir utplånade genom Messias ställföreträdande gottgörelse. Jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag, säger profeten Zakaria i kapitel 3, vers 9. Och Paulus säger, kapitel 5, medan vi ännu var svaga, do Kristus när tiden var inne. Tiden var alltså inne. Han dog i ogudaktiga ställe. Tiden var inne. Dessa ord anspelar alltså på de många profetiorna i Gamla testamentet som säger den dagen skall komma, den tiden skall komma, då jag utplånar synderna, då jag upprättar er igen, då jag ger er liv. I Hebreerbrevet 1 och 2 står det: nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son. Denna tidens slut, det är alltså tiden när Messias har kommit och fram till den yttersta dagen. Vi lever i den yttersta tiden. Vi lever vid denna tidens slut. Liberalteologerna har aldrig förstått det här. Man har sagt att det finns fel i Bibeln. Det finns fel också hos Messias. Ty Jesus trodde att han levde i tidens slut. Och Paulus trodde att han levde i den sista tiden. Och Luther trodde att han levde den sista tiden. Gud giv att du också tror att du lever i den sista tiden. Ty så är det ju. Vi lever i den sista tiden. Om denna tid heter det idag. Idag om du får höra Herrens röst, så förhärda icke ditt hjärta. I Hebreerbrevets 9:e kapitel, den 10:e versen, läser vi följande ord: liksom när det gäller mat och dryck eller olika tvagningar är det fråga om idel yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Vi har alltså i skriften en tid som är före den sista tiden. En tid när det var en sämre ordning. Och så har vi den sista tiden. Det är tiden för en bättre ordning. Vi har i skriften den förra tiden eller den första tiden. Och den andra tiden eller den sista tiden. Det möter vi gång på gång hos profeterna. Och under den förra tiden, ja då vet ni hur gamla förbundets Guds folk, genom att iaktta matbestämmelserna och dryckbestämmelserna och de olika tvagningarna och hålla reda på vad som var rent och orent, skulle undervisa om Herrens helighet och rättfärdighet och förbereda ankomsten för den sista tiden för Messias. Och när han kommer, då är alla dessa bestämmelser om mat och dryck och olika tvagningar fullbordade i honom. Då har det kommit en ny tid, den sista tiden. Likväl finns det de som klamrar sig fast vid gamla förbundets tid och fortsätter att träla under en rad stadgar om mat och dryck och olika tvagningar. Men hör då en gång till vad skriften säger: liksom när det gäller mat och dryck eller olika tvagningar är det fråga om idel yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Och i samma kapitel 26 vers står det: nu har han trätt fram en gång för alla vid tidens slut för att utplåna synden genom att offra sig själv. Mina barn, nu är den sista tiden. Och den här tiden som har kommit i och med att Messias har kommit och fullbordat sitt verk, det är den tid som profeterna talade om. Se, dagar ska komma då jag ska låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Det är tiden när Sions berg är det högsta av alla berg. Det vill säga, detta berg eller detta rike eller denna stad är den högsta, den finaste, den förnämsta, den oförgängligaste av alla städer, av alla berg, av alla riken. Det är det eviga riket. Vi ska snart få höra senare ikväll av doktor Furberg om antikrist, om de antikristliga krafterna som försöker omstörta detta rike men som icke ska lyckas. Hans rike förblir evinnerligen. Helvetets portar kan inte bli Kristi eviga rike övermäktiga. Och det är en stor tröst för Kristi lärjungar. Det har gått i fullbordan, profetian om det stora ljuset som skulle lysa. Profetian om honom som skulle bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel. Profetian om barnet på vars skuldror herradömet vilar. Han som bär namnet under, rådgivare, stark Gud, evig fader, fridsförste. Han som råder ett rike med frid utan ände. I det rike där vargar bor tillsammans med lamm. I det rike där vi har festmåltid, gästabud för alla folk på Sionsberg. För alla stammar, folk och tungomål. I det rike där döden är gjort om intet. Förgängelsen. Herren skall för alltid göra döden om intet. Skall avtorka tårarna från alla ansikten. De som tillhör hans rike dör inte. Kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. Ja, våra förgängliga kroppar, de kommer att läggas i graven såvida inte Kristus kommer åter innan det händer. Men sen, när Kristus har kommit åter, ska våra kroppar förvandlas till oförgängliga kroppar. Den som tror på honom kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. Att komma till tro, det är den första uppväckelsen eller uppståndelsen. Det är att leva med Kristus, att leva och regera med honom för evigt. Att tillhöra hans rike, det är att vara i det rike där öknen inte är en öken, där vi har trygghet. Öken och ödemark får glädja sig. Det är att vara i det rike där den blindes ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Där den lame får hoppa som en hjort och den stummes tunga skall jubla. Där vatten bryter fram i öknen och strömmar i hedmarken. Johannes skickade sina lärjungar till Jesus för att fråga om han var den som skulle komma. Och Jesus svarade: gå och berätta vad som händer. Och så citerar han Jesaja. Orden om den lame som hoppar och den stummes tunga som jublar. Det är det kapitlet som talar om att öknen blommar, att strömmar flyter fram på hedmarken. Det är det ljuvliga riket som vi har. Det är den tid vi lever redan nu. Och det är det som gör att det kanske nu går lättare att gå ut igen och försöka slå upp våra enkla jordiska tält. Och sen kunna sova gott i natt. Amen.